Ja, det är gott att få fira gudstjänst tillsammans, och man saknade verkligen att vara här förra söndagen när man inte var här. Det är ju så, man blir lite beroende att få komma samman och möta församlingen och möta Herren tillsammans. Det är verkligen så, därför är det extra gott att vara här igen. Vi är ju inne i en serie där vi fokuserar på bön, och detta är den fjärde av fem tillfällen då vi gör det på raken. Och idag ska jag tala om bön, alltså om förbönens, man kan kalla det för förbönens möjlighet eller betydelse för dig och mig. För att nästa söndag så avslutar vi den här serien av fem när Bosse pratar om bön och fasta. Det ser vi fram emot och får lyssna till det, vilket också är ett otroligt viktigt verktyg och möjlighet som Gud bjuder oss att få vara med om, som jag tror vi behöver upptäcka lite mer på nytt igen. Idag faller det sig så väl så att det jag ska predika över faktiskt stämmer helt överens med kyrkoårets text. Känn på den! Så vet ni ju då allihop här vad jag ska tala om idag. Det förstår jag ju att ni kollar upp det. Nej, det gör ni säkert inte. Men låt oss be innan vi läser ordet i Jesu namn. Att anden får ge liv och att det får hända som vill ske i predikan. Att tro får födas och gödas i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Och som är till nytta för oss, för att vi ska bli räddade. Herre, låt ditt ord ta tag i oss. Och Herre, låt oss dras in i dramat den här förmiddagen. När vi nu läser dessa mycket spännande verser, så låt oss förstå betydelsen, vad det gör idag med oss. I ditt namn ber vi. Amen. I Matteus 4, vers 1 och framåt läser vi följande. Jag tror ni får den på vägen här. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet att människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet: du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visar honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. Amen. Jag är väldigt tacksam för det här sammanhanget. Och innan vi går in i texten och in i själva budskapet, så vill jag läsa för att förstå helheten och det som är budskapet idag. Också Hebreerbrevet kapitel 4, vers 14 och 15. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få barmhärtighet eller förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Efter att Jesus hade döpts så leddes han av anden ut i öknen, kan man läsa. Och avståndet är inte så där jättelångt. Och för er som inte har varit i Israel och för er som kommer att åka med mig till Israel, så fort det blir okej att åka dit, så kommer vi att med om den resan. För från Betania som ligger vid Jordanfloden, på gränsen till Jordanien idag, genom Jeriko upp till Frestelseberget. Ja, det är långt, men det är inte jättelångt. Men det är en spännande resa att göra och se de här platserna. Och då när man kommer fram till Frestelseberget idag, då kan ju ni då, om ni vill handla saker, till exempel handla i en affär som heter Temptation Store. Känn på den. Och jag brukar säga att alla som är med faller direkt. Och man köper så mycket man bara kan. För är det någonstans man kan frestas, så är det ju där. Det är lite kul. Det här var en helt annan resa. Och jag undrar lite hur den där promenaden var egentligen. Då Jesus och anden promenerade, 2/3 av gudomen är ute och går. Undra hur den promenaden var. De anar säkert betydelsen, självklart visste de. Och man känner själv dramatiken. För det skulle komma att bli en kraftmätning som hette duga. När gudomen skulle fejsa ondskan själv, som inte är i samma division som Gud, men som hade ockuperat och har ockuperat vår värld. Vilken kraftmätning. Och där gick de, 2/3 av gudomen. Jesus leddes dit. Och väl på plats så möter han frestaren. Och var kommer han ifrån? Jo, i Israel så svarade man så här. Att han en gång var Guds ängel. En av dem. Ett av de väsen som Gud hade skänkt liv, frihet och egen vilja. Allt detta har han missbrukat för att sätta sig upp emot Gud. Och det här kan man läsa om i Jesaja 14 kapitel. Och det är så man läser det, den texten. Då läser man: det var du som sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himlen. Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Han ville bli lik Gud. Han ville bestämma själv. Och han valde att göra det som inte skulle göras, nämligen det onda. Och han föll. Och 1/3 av änglarna drog han med sig. Ja. Han lyckades inte bara med det, utan också dra med sig skapelsen i det fallet. Han lyckades att få de första människorna att lita mer på honom än Gud. Skulle då Gud ha sagt att du inte får äta av frukten, inget ska hända. Vad hade Gud sagt? Du får göra allt. Allt utom just det där frukten från det trädet. Allt. Vilken frihet. Och just där satte han in allt vad han hade och sin arsenal och lyckades. Sedan dess så har det rått en oförsonlig motsättning mellan Gud och djävul, mellan ljus och mörker. Och vi märker av det. Det är sånt vår värld fortfarande lider under. Kampen mellan gott och ont. Som är så lätt i vår tid att tänka att det går en kamp mellan gott och ont genom en nationsgräns. Men om man är lite mer ödmjuk så inser man att den gränsen behöver jag inte gå längre än att hitta i mitt eget liv. Jag känner av den. Det jag inte vill, det gör jag. Och det jag vill, det gör jag inte. Ondskan är en verklighet. En personlig makt. En levande vilja som tänker onda tankar, har onda planer, tar onda initiativ och kämpar frenetiskt för att hålla makten över människor. Det definiera den värld som du och jag får leva i. Så säger han i Johannes 10:10. Tjuven har kommit för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att ni ska ha liv. Liv i överflöd. Så definierar Jesus verkligheten. När man hårdrar det. Den här kampen gick in i ett avgörande skede. När Kristus kom till världen. Djävulen visste vad saken gällde. Och han försökte redan när Jesusbarnet var fött att släcka just Jesusbarnet i Betlehem. Det misslyckades. Och då försökte han att försöka vinna över Jesus på sin sida. Guds son som hade blivit människa. Och han lyckades ju med de första människorna. Varför skulle han inte lyckas en gång till? Jo, han försökte. Och det var ingen skuggboxning. Det var inget kafferep som Jesus utsattes för. När han var som svagast, efter 40 dagar och 40 nätter utan vatten och mat, då sattes stöten in. Med en precision för att göra skadan helt omöjlig att reparera. Ja, han blev verkligen frestad och prövad i allt. Han kunde gått sin egen väg, Jesus. Han hade kunnat vinna fördelar som kan locka dig och mig. Han skulle kunna slippa att hungra, använda sin makt, att sätta sig i respekt för allt och andra. Skapa ett världsvälde. Med resurser som han förfogade över. Ja, han hade den möjligheten. Men Jesus sa nej. Han sa nej. Gå din väg, Satan. Han förblev trogen. Och lyssna. Han är den första. Och ände sedan mänsklighetens begynnelse som inte fallit för frestaren. Wow. Förstår ni vem det är som är Herre? Vem vi möter. Vem vi kan komma till. Målet för Jesu vandring. Ja, han hade det tydligt. Det var korset. Det var därför han kom. Och det är därför som vi hör Paulus skriva, det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste. Det är där allting till slut fullbordas i seger. Han bar allt där. Och det är ju till honom som du och jag får komma. Inbjudna till förbön. Han som vet hur vi har det. Varenda en. Han vet precis allt. Hur vi har det. Kanske en liten skrämmande tanke. Är det någon som kan tänka så? Om det inte hade varit för att han älskar dig. Med allt du är. Och ingenting är för svårt. Ingenting är för mörkt. Ingenting är för skamfullt. Ingenting överhuvudtaget. Han vet precis vad vi går igenom. Alltid. Det betyder att när vi söker hjälp och nåd, så är varje känsla där hos Herren. Varje erfarenhet och svårighet och mörker. Han vet allt. För han har prövats på alla sätt. Så när vi kommer honom till mötes, så behöver du inte bara göra en lista med det. Han vet hur vi har det och älskar oss. Och det är bara han som har övervunnit detta mörker, vunnit seger över ondskan, som kan ge förbarmande och nåd till dig och mig. Jag kommer ihåg en gång när jag träffade en god kollega. Vi satt och pratade i många år sedan. Jag tyckte bilden var bra då, säkert hört den. Jag har faktiskt nästan provat som brandman, för jag har varit på många soteldar. Men jag har ännu inte ramlat ner i en skorsten. Det ska man inte göra som brandman. Det är väldigt dumt. Men jag har varit uppe på tak och försökt, inte att ramla ner, men försökt att rensa piperna. Men då sa man så här: man kan inte gå genom en skorsten utan att bli sotig. Det är en väldigt bra bild. Det var 500 kronor i missionen. Då noterar vi det. Det klickar in på kontot. Jag skojar. Man skulle kunna beskriva livet precis så här. Livet är mer eller mindre som att gå genom en skorsten. För vår klädnad ibland blir lite fläckad. Det är därför välsignelsen är att få ner i dopgraven och veta: en gång döpt, alltid döpt. En gång fläckar och många fläckar som kommer, så är jag renad. Jag är renad. Men livet blir ju ändå så. Fläckigt och sånt i möter. För vi drabbas. Svårigheter. Utmaningar. Sjukdom. Synd som ansätter. Saker vi drabbas av. Etc. Ja, den listan kan man göra jättelång. Om man vill. Och när bördan blir för tung, för det kan den bli för oss, så säger Jesus: kom till mig. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Är det någonting som förbön handlar om, så är det ett väldigt bra beskrivning. Det är en inbjudan att komma till honom. Den är riktad till de stora skarorna. Den är riktad till den inre kretsen. Och den har en hänvisning till sen det som kommer i Matteus 5 i bergspredikan. Där Jesus säger: salig du som är fattig i anden, du tillhör himmelriket. Och så dyker ordet fattig upp, och det är väl ingen som vill vara fattig. Det betyder två saker i ordet. Det ena är verkligen att vara fattig, att man kan sakna pengar. Och i det tjäna pengar och komma ur fattigdomen. Eller få stöd från andra att komma ur fattigdomen. Få bidrag och komma ur fattigdomen. Det är ett sätt. Men inte det ordet som Jesus använder. Utan det ordet för fattig handlar om en insikt. Att du och jag som människa, det är fullständigt körda. Salig är du som inser att du är fullständigt körd. Visst låter det märkligt? Som inser att jag är mitt dilemma. Jag kan inte på egen kraft komma ur det. Jag behöver hjälp. Salig är du som inser ditt behov av hjälp. För ensam är inte stark. Du kan leva några år här på jorden, men det kommer en stund då också du och jag får lämna detta jordeliv. Och då sätts det på något sätt på sin kant. Om du inser det i tid, då har du lärt dig kanske ett av de viktigaste erfarenheterna en människa behöver få med sig i livet. Salig är du som inser detta, att du behöver hjälp. För den hjälpen får du ifrån Gud. Ordet saligprisning, jag gillar det. Lyssna här nu, det här är en definition. Det är att vara avundsvärt lycklig och andligen blomstrande med liv, glädje och frihet oavsett de yttre omständigheterna. Det är att vara salig. Så även du som är gaisare, när du inser att Gais åker ur nästa år igen, så kan du få vara salig om du hittar tron på Jesus. Det var en väldigt dålig bild. Den står inte med här, den bara kom. Som en uppmuntran för dig som är gaisare att hålla ut. Ja, det ibland kommer saker över mig, så det är inte riktigt. Det var inte profetiskt. Jag tänker också på, jag har nämnt det någon gång här förut, det var väl något år sedan snart jag gjorde det. Det är bara ordet människa, vad det betyder. Eller antropos, människa. Som betyder att vara uppåtvänd. Tänk. I din konstruktion är du gjord för att vara med Gud. Uppåtvänd. Ensam är inte stark. Kom till mig. Han bjuder oss till sig och lovar oss ro. Han bjuder oss till sitt rike där du får vara förlåten. Han bjuder oss till ett rike, en plats där allt det tunga får lyftas av. Vilket budskap! Och det blir möjligt för att Jesus bestod provet. När man läser gamla böcker med evangelister, som jag då gärna gör, så var det ett uttryck man använde förr på mötesserier. Nu ska jag fråga er om ni vågar avslöja hur gamla ni är. Om ni kommer ihåg det uttrycket, att kapitulera inför korset. Är det någon som har hört det någon gång? Har ni aldrig hört det i Sävrollen? Att kapitulera inför korset? Nej, men på Björke har man hört det. Det är mera på öarna man talar så. Vad sa du? Jag ska förklara det. Det kommer. Det är väl egentligen ingenting positivt i att använda ordet kapitulera. För det betyder ju att man faktiskt har förlorat. Och det används nästan alltid i ett negativt sätt att uttrycka sig, att kapitulera. För vi lär oss ju tidigt. Vi ska inte ge upp. Att inte ge efter. Det viktigaste är att vinna. Och har man den inställningen, då är ju kapitulation fullständigt omöjlig. För vi är mycket roligare att tala om att vinna än att lyckas, att besegra, än att ge efter. Där vill vi ju inte vara. Det är någonting i mig som säger, där vill jag inte vara. Och ändå så är kapitulation inför Gud grunden för tillbedjan. En naturlig respons på Guds kärlek att gå honom till mötes. Och erkänna, det är du som är Herre. Det är du som är Gud. Också över mig. Vi ger oss till honom, inte av plikt, inte av rädslor. Därför att han först älskade mig och dig. När Paulus har skrivit Romarbrevet, sina första 11 kapitel, så uppmanar oss, när han förklarar vad nåd är. Och sen uppmanar han oss att frambära oss själva som levande och heligt offer. Som behagar Gud. Att frambära. Och det här kan ha väldigt många olika namn. Kapitulation är ett. Överlåtelse ett annat. Att ha Jesus som Herre är ett tredje. Att bära sitt kors ett fjärde. Att låta bli ledd av anden ett femte. Du kan använda det i så många olika ord att beskriva samma sak. Att gå Gud till mötes. Och när Petrus hade försökt att fiska hela den där natten och inte fått en enda fisk, fast han var fiskare, fast han var yrkesman, han kunde sitt skrå. Och Jesus dyker upp och säger, kasta ut det en gång till och gör det på andra sidan. Så märker vi någonting där. Som vi märker kapitulationen. Mästare, vi har hållit på hela natten utan att ha fått något. Där skulle han stannat. Men eftersom du säger det. då ska jag lägga ut näten. En gång till. Att överlämna sig till honom som har all makt i himmel och på jord. Det handlar inte om nederlag. Utan det är den största seger som du och jag som människa kan få göra. Fritt tolkat. Jag har försökt att göra så gott jag kan. Jag har använt alla mina gåvor, allt jag har och är. Och det funkar inte. Jag får inte till det. Det är då Jesus säger, kom till mig. Låt mig få hjälpa dig. Och du ska få ro. I Guds ord så uppmanas vi. Galaterbrevet 6, bär varandras bördor. Jakob 5, be för varandra att ni blir helade. Första Thessalonikerbrevet 5, be även för oss. Apostlagärningarna 8, be ni för mig till Herren, sa Simon. Och hur många gånger detta dyker upp. Be för mig, be för dem, be för det, be. Sök så ska ni finna, be så ska ni få. Hur ofta dyker det inte upp? Och någonstans där är det en sån välsignelse och möjlighet som du och jag får vara med om. Och vad förbön handlar om. Att få lägga av oss det som tynger. Lämna det vid Jesu fötter. Och gå ut i frihet. Och inte i fångenskap. Jag ska alldeles strax be en kort bön. Vi ska sjunga någon sång. Och sen ska vi öppna platsen att be. Han är ju här. Och vill röra vid oss. Möta dig. Befria dig. Röra vid dig till upprättelse. Kanske ett helande. Om du är sjuk så ska vi smörja med olja. Jag kommer stå här med min oljeflaska lite senare. Men vi ber en kort bön först. I Jesu namn. Herre, jag tackar dig för förmånen, Herre, att få vara i bön. Att få komma dig till mötes. Du som är Herre över allt och alla. Du som har besegrat döden. Till dig vänder vi oss. Tack, Herre, för den texten i Matteus 4. Då du bestod provet. Och vi anar redan där vad ditt uppdrag handlar om. Det som skulle handla om att mynna ut i död, uppståndelse. Tack att ni får vara med dig just nu. Och jag ber om ditt vidrörande i våra liv. Märkbart i Jesu namn. Amen.